God kväll allesammans. Så roligt att se er. Och ja, det är fantastiskt att se så många unga. Och så många unga vuxna. Ja, men när jag ser ut över den här skaran så ser jag ju ganska många som är i början av livet. Men sen ser jag också några som är i slutet av livet. Och en del som är så här mitt i livet. Åtminstone så här mänskligt sett. Nu är det ju ingen av oss som vet hur långt vårt liv kommer att bli. Det vi inte heller vet, det är hurdant livet kommer att bli. Eller hur? Och jag såg på Facebook här för några dagar sedan en bild som jag kände igen mig väldigt mycket i. Ni har den där på skärmen. Som försöker beskriva det här, hur vi tänker att livet ska bli. Kanske när vi står på tröskeln till livet. Vi tänker oss att ja, det ska väl bli ganska så där som en rak linje. Vi tror att vi vet ungefär vart vi är på väg och vad vi vill med våra liv. Och sen beskriver den också hur livet eller hur verkligheten sen blir. Att det kanske blir annorlunda än vad vi har tänkt. Och jag kände igen mig väldigt mycket i den där bilden. För jag hade liksom mina tankar när jag var ung. Och jag konstaterade gång på gång, oj då, livet går liksom så här i lite kringel i krokar. Och det svänger hit och det svänger dit. Så jag känner igen mig väldigt mycket i den där trassliga härvan där. Vi ska titta på en bild till som beskriver också livet på ett lite annat sätt. Men samma sak där, att man tänker sig att vägen är ganska rak och den är jämn. Men så blir det de här uppförsbackarna som är tunga och så blir det, så går det ner i de här dalgångarna. Och det är inte alltid som solen lyser heller, utan det regnar och det stormar och det är lite höstväder. Och livet bjuder på det ena och det andra. Och så här är det. Livet bjuder på en del överraskningar som vi inte har med oss i planerna när vi står där på tröskeln till livet. Det kan vara en del goda överraskningar, men där finns också en del mindre goda och kanske en del rejält tuffa utmaningar. Och när man har kommit en bit på vägen som jag då en del andra och man kanske tittar bakåt så kan man konstatera, aha, det var det här som blev mitt liv. Det var så här det blev. Och det kan hända att det till och med finns saker som man behöver försonas med. Som man behöver sluta fred med för att liksom inte köra fast. Man behöver hitta sätt att liksom förhålla sig till saker och ting som man har mött. För att det inte blir liksom en kedja som håller liksom ens fot tillbaka. Och det är ju inte alltid man hinner så långt, utan det kan ju hända att redan vid startlinjen så har man med sig i bagaget en del tuffa saker. Det kan vara mobbning i skolåren, det kan vara sjukdom, svår sjukdom som man drabbas av kanske i tidig ålder. Det kan vara svåra hemförhållanden, det kan vara utanförskap, det kan finnas en mängd saker som är tuffare än liksom vid starten. Och idag så ska det bli en själavårdande predikan om att försonas med det liv som blev. Och jag hoppas att du får med dig några verktyg för livet från det Guds ord som jag ska dela tillsammans med er idag. Men om vi tittar i Bibeln så hittar vi hur många män och kvinnor som helst som får gå en brottningskamp med ett liv som blev annorlunda än vad de hade tänkt. Vi har Mose, vi har Abraham, du har David där, du har Daniel, du har Ester. Jag kunde räkna upp hur många som helst där livet kanske ser mer ut som den där trassliga härvan än den där raka linjen. Och idag så ska vi få några glimtar från det liv som blev, inte mitt, men Josefs. Och hans liv så finns skildrat i första Moseboken från kapitel 37 fram till kapitel 50 ungefär. Och nu vet jag att många av er känner den här berättelsen. Men häng med, det kan hända du får en del ja, tankar med dig från den här gudstjänsten. Men Josef, han är bara 17 år gammal när vi träffar honom första gången. Och jag tänker att han resonerar som vilken 17-åring som helst idag. Han har liksom tankar, han har planer, han har drömmar för framtiden. Vad han vill göra med sitt liv. Och han ser säkert fram emot att bli vuxen. Det är ju då som livet börjar, eller hur? Ja, men när man är barn så går ju tiden så förskräckligt långsamt. Och man väntar ju bara på det där att man ska bli 18 och man ska få det där körkortet. För liksom då börjar ju livet på riktigt. Och jag kan tänka mig att Josef också hade planer på att han någon gång ska gifta sig. Han ska få familj, han kanske ska bygga hus åt sin familj. Han ska starta egen firma så att han inte behöver liksom hålla på där och köta det här. Ta hand om pappas får. Ja, en mängd tankar och planer för framtiden. Men sen händer någonting. Och Josef, han hinner inte ens växa ur den där konfirmationskostymen innan de här drömmarna liksom bara kraschlandar på en brunnsbotten. Fullständigt. Drömmarna går i 1000 bitar. Hans kropp går tydligen inte i bitar, men det är så mycket som går i bitar för Josef den här dagen. Inte bara de här vanliga ungdomstonårsdrömmarna, utan där fanns också en del andra drömmar, lite ovanligare drömmar. Och som han ovis nog hade berättat åt sina bröder, och som nu är orsaken till att han sitter på en brunnsbotten. Och jag vet inte om Josef hade förstått eller anat att de här drömmarna som han hade haft vid flera tillfällen under nätterna, att de bar på någonting av en Guds kallelse över hans liv. Kanske hade han såna tankar att det här var nog någonting som Gud ville med hans liv. Han hade i alla fall drömt om kärvar på åkern och hur brödernas kärvar bugar sig för hans kärve. Ja, det är ju någonting det. Och i en annan dröm så drömmer han att till och med solen och månen och stjärnorna bugar sig för honom, för Josef. Hallå, liksom, vad ska man säga om sådana drömmar? Drömmer man inte lite stora drömmar då? Och dumt nog så berättar han ju de här drömmarna för bröderna. Och de går ju nästan i taket. För de har ju redan ett hat som växer inom dem mot lillebror Josef. Därför att de har märkt att han är pappas favorit som får förmåner som de inte får. Och ena dagen så kommer han ju där och så är han väldigt mallig över liksom de här häftiga kläderna som pappa har köpt till honom och bara till honom. Och nästa dag så kommer han och yrar någonting om drömmar, om liksom kärvar. Han, deras kärvar som ska buga sig för hans kärvar. Ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Säger bröderna. Aldrig i livet. Liksom, någon gräns får det väl ändå finnas för en, liksom en yngre. En sån här, ja, snorvalp. Liksom tankar om vem man är. Vem tror han egentligen att han är? Och det liksom bara kokar där inom dem. Och där hatet växer. Och de bestämmer sig faktiskt för att de ska döda sin lillebror. Kan du tänka dig det? Ja. Det är ganska tufft det. Och en dag då han kommer för att hälsa på dem, där de köter pappas får, så tar de fast honom. De river av honom de där kläderna som han var så väldigt stolt över. Och Josef, han ser ju hur det här hatet bara blixtrar i deras ögon. Och då förstår han, nu ligger jag risigt till. Och han försöker komma loss, tror jag. Han vädjar om barmhärtighet. Men det finns ingen som lyssnar. Det är en 8-10 bröder mot honom. Han är ensam. Och den här äldsta brodern, Ruben, han får ju syn på en brunn. Och så säger han, men vi slänger honom i brunnen. Och det var där som han landade, på brunnsbotten. Och som så mycket går sönder inom Josef. Många frågetecken som liksom reser sig där inom honom. Det Josef inte såg och inte hans bröder heller, det är att en ängel just gick förbi och hindrar bröderna från att döda Josef. Men ängeln hindrar honom inte från att landa på en brunnsbotten. Och när han sitter där så förstår han ingenting av vad som händer. Han vet bara, eller förstår, att bröderna kommer inte att hjälpa honom därifrån. De sitter faktiskt och äter en bit mat en bit längre bort. Det står så i Bibeln. Mm. Och där sitter han. Och hinner fundera massor på mamma och pappa som kommer att sakna honom. Som förmodligen aldrig kommer att få höra sanningen vad som hände med honom. Han hinner tänka på de där planerna som han hade, allt vad han ville med sitt liv. Kanske också de där märkliga drömmarna som han hade trott var någonting av ändå en Guds plan för hans liv. Och han förstår ingenting av varför. Ja, men ska hans liv sluta så här? Det var inte så han hade tänkt sig. Och säkert så funderar han också på hur dåraktig han har varit. Och hur kan han, vad skulle Gud vilja någonting speciellt med hans liv? Vem är han? Han är en av 12 bröder. Varför skulle hans liv vara något speciellt? Och det förstår vi ju nog, att sitter man på en brunnsbotten så är det ganska långt till liksom tankar om att man en dag ska bli större än sina bröder. Men det Josef inte ser är att det går en ängel förbi ännu en gång och styr en karavan av ismaeliter just i den här brunnen där Josef sitter. Och utan att han nu vet hur det går till så är han plötsligt uppe på marknivå igen. Och så ser han hur pengar byter ägare. Och så förstår han att han blir såld. Han blir såld av sina egna bröder. Josef, av samma kött och blod, så säljs till slav till ett helt främmande folk, ett hedna folk. Och då inser han ju att han aldrig mera kommer att få se sin familj, sina vänner som han har vuxit upp tillsammans med. Och aldrig kommer de där planer som han hade när han var ung, aldrig kommer de ju att gå i fullbordan. Han säger förmodligen säger det till sig själv då han sitter där på kamelryggen. Och det är en lång, lång resa från Sikem i Israels land till Egypten. Det är flera dagars resa som han sitter på en kamelrygg eller åsnerygg, var han nu sitter. Han hinner tänka mycket, han hinner känna mycket, han hinner gråta mycket, han hinner tala med Gud väldigt mycket. Men det är ju en fruktansvärd förlust som Josef går i. Förlora sin familj, sin släkt, förlora sitt hemland, förlora sin framtid, förlora sin identitet. Allt på en enda dag. Och jag tänker mig att våra flyktingvänner som vi har ibland oss i Österbotten, jag tror att de kan identifiera sig ganska bra med hur Josef känner det den här dagen. De som också har lämnat sitt hemland, lämna sin framtid, sin identitet. De förstår det säkert mer än vad du och jag som har vuxit upp i trygghet. Men inte nog med allt det som han förlorar, utan det är också en fruktansvärd kränkning som han liksom blir utsatt för. Att bli såld av sina egna, att de gör business på honom. 20 siklar, det är 2 årslöner. Som de säljer honom för. Det är ganska bra business tycker jag. 2 årslöner. Ja, men hade det då ändå inte varit bättre eller barmhärtigare att Josef hade fått dö? Ja, jag vet inte vilka tankar som rör sig i hans inre. Men jag vet bara att Josef har en lång, lång väg att gå. Att samla ihop de här kraschade bitarna av sitt inre. Han har en lång väg av sorgarbete, att bearbeta förlusten av allt det här som han har förlorat. Och han har en lång, lång väg att gå för att försonas med ett liv som blev annorlunda än vad han hade tänkt. Och nu beskriver Bibeln ingenting av liksom den här resan, vad som hände sen, annat än att den går till Egypten där han sålls vidare till faraos hövitsman Potifar. Men Josef har en lång inre resa att göra som är minst lika viktig för att förbereda honom för det som ligger framför. Egentligen är den helt avgörande. Och det är nog inte alls självklart liksom, vilken väg Josef ska välja i den här situationen som han står i. Han är ung, han är knappt 20 år, han är precis som du och jag, med alla känslor, med alla tankar, med liksom smärta. Han brottas med livets orättvisor, precis som du och jag gör när någonting orättvist drabbar oss. Det finns två vägar han har att välja mellan. Bitterhet, fastna i bitterhet eller på något sätt komma igenom till försoning. Och det här är inget quick fix. Det är liksom inte bara så här som Josef och sen är han ute i andra ändan. Utan försoning och att på något sätt försonas med saker som han har gått igenom, det är processer. Det kan ta år. Du som tycker nu och kanske är inne i en sån process, det kan ta år. Och jag tror att det gör det för Josef faktiskt. Jag kan tänka mig att han kämpar med bitterhet i många år. Men jag vill tro att det går en ängel gång på gång förbi och viskar någonting i Josefs öra om försoning. Och det är starka krafter som sliter och drar i Josef. Starka minnen från det förflutna. Som kämpar om liksom herraväldet över hans tankevärd och över hans själ. Och inte blir ju den här kampen lättare av att han utsätts för ännu en fruktansvärd kränkning och oförrätt. Helt oskyldigt så blir han kastad i faraos fängelse. Och där sitter han i flera år. Bortom allt liksom vad rättegång, vad juridisk rättvisa heter. Och han sitter där. Inte för att han skulle ha begått äktenskapsbrott med Potifars hustru, utan för att han inte gjorde det när hon försökte förföra honom. Och jag tänkte, men hur orättvist kan ett liv bli? Sitta flera år i fängelse för någonting som ett brott som man inte har gjort. Och var är den gode guden när orättvisorna haglar över en? Jag vet inte om du har tänkt eller ställt dig den frågan. Var är Gud i det här? I det som jag möter? Men jag tror att Gud finns där ändå. Jag tror att hans änglar finns där, tysta, obemärkta. Och jag tror att den helige ande finns där, som gång på gång viskar in i hans hjärta någonting om försoning. Förlåt dig, för de vet inte vad de gör. Men trots den här, ska vi säga, det här tuffa som han möter, trots motgång på motgång, så växer faktiskt Josef på insidan. Och någonstans längs vägen så har han ändå gjort ett val. Jag vet inte när. Kanske var det en stjärnklar natt som han var ute någonstans på marken och böjde knä. Eller kanske var det i sin kammare som han böjde knä inför himmelens Gud. Gav upp rätten att vara bitter över liksom den väg som blev hans. Gav upp också rätten att hämnas eller tänka tankar av hämnd. Och någonting händer. Josef blev fri att gå in i den gudskallelse som fanns över hans liv. Han blir själv fri. Han sätter sina bröder fria. De finns ju inte där. Han vet ingenting om dem. Guds händer att verka genom hans liv så blir fria. Och jag läser så här. I första Moseboken kapitel 41, vers 40. Nu står Josef framför farao. Och farao säger så här. Du, Josef, ska styra över mitt hus. Och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Wow. Alltså Josef blir den andra i hierarkin i hela Egypten. Det är bara farao som står över honom. Alltså han blir premiärminister i Egypten. Jag kan berätta för dig att det fanns inte i hans ungdomsplaner att bli premiärminister bland hedningarna. Han hörde ju till Guds folk. Han trodde ju på Israels Gud. Och plötsligt så går hans väg så här. Och bröderna då? Ja, plötsligt en dag så står de där och bugar sig framför Josef. Precis som i drömmen. Den där drömmen för länge, länge sedan. Och Josef, han har glömt den där drömmen. Ända tills han känner igen de här männen som står där framför honom. Och han inser att det är hans bröder. Och då rörs det djupa, djupa strängar inom Josef. Han börjar till och med gråta. Men han vänder sig bort för att inte avslöja vem han är. Bröderna har ingen aning om att de står inför sin lillebror Josef. Det går några år och så kommer bröderna tillbaka och bugar sig för Josef. Ber om att få köpa mera säd. Det är hungersnöd i Israels land. De har ingen mat. Och det är därför det är Egypten. Därför att i Egypten så finns det stora, stora sedförråd som Josef har samlat ihop. Och han säljer åt olika håll. Det är han som bestämmer vem som får köpa seden. Men den här gången när bröderna står där framför honom så kan han inte hålla sig längre. Han måste få berätta vem han är. Så han skickar ut dem som är i rummet. Han vill vara ensam. Och så berättar han vem han är. Och det blir ju en stor bestörtning hos bröderna. Och en stor, stor fruktan kommer över dem. Vad kommer Josef att göra? Och de inser ju att Josef, han är långt, långt mäktigare än vad de alla tillsammans var. Den där gången, flera år sedan, när de slängde honom i brunnen och när de sålde honom vidare som slav. Vad kommer Josef att göra? Kommer han att hämnas dem? Det blir hur enkelt som helst för honom att ge igen. Och så läser jag kapitel 45, vers 5. Josef vänder sig mot sina bröder och säger så här. Var inte ledsna. Sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Och han säger till och med så här, det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Och jag, wow Josef, det har hänt mycket. Det har hänt mycket i ditt unga hjärta. Och så läser jag vers 15. Han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Det var ett försoningsmöte som heter duga. Och den kvällen så berättar Josef för sina bröder under rubriken Det liv som blev mitt. Och han fortsätter med att berätta för dem om den Gud som hjälpte honom att försonas med sitt liv. Så att Guds plan med hans liv kunde få komma till fullbordan. Så att han nu får vara med och rädda sin familj, rädda sin släkt, rädda folket. Både i Egypten, i Israel, hela Mellanöstern får han stå liksom i en sån fantastisk tjänst. Men mitt i den här berättelsen så är det någon av bröderna som börjar minnas en dröm om kärvar som bugar sig. Josef, minns du den där drömmen du hade? För länge sedan. Det måste ju ha varit Gud. Och Josef han minns. Och jag kan se hur han skakar på huvudet och säger han. Det blev så annorlunda. mitt liv än vad jag hade tänkt. Det bjöd på så mycket som jag inte hade räknat med. Och ibland så kändes det nog som en riktigt trasslig härva. Men Gud har varit suverän. Och Gud har liksom kunde ta det och reda ut det. Och ändå föra det in under sina syften med sitt liv. Och jag tycker det är så starkt. Det är så starkt det här som händer mellan Josef och bröderna. Och du som sitter i Sion ikväll eller du som följer och lyssnar via vår kanske vår streamade gudstjänste. Livet har kanske också bjudit dig på saker som du inte hade räknat med. Trassliga relationer, skilsmässa, kanske svår sjukdom, utanförskap, ekonomiska svårigheter, dörrar som har varit stängda och du liksom förstår ingenting. Tuffa utmaningar. Men vi står där alla, förr eller senare så står vi där i en brottningskamp med livets varför. Varför? Och i brottningskampen mellan bitterhet och försoning. I kampen att förtrösta på Gud mitt i det som vi inte förstår. Mitt i det här obegripliga. Jag ska börja gå ner för landning. Men jag vill summera den här berättelsen från Josefs liv. Fyra områden som Josef hade liksom, eller ska vi säga, behövde välja försoning. Det första, han behövde försonas med sig själv. Mer än en gång så grämer Josef sig över att han var så dum att han berättade sina drömmar för sina bröder. Säkert satt han där med sina anklagelser och hagla över honom själv. Hur dum får man vara? Tänk hur livet skulle ha sett annorlunda ut om jag skulle ha knipit käft den här gången. Säkert anklagar han sig själv. Och Josef, han behöver förlåta sig själv. Han behöver sluta upp att anklaga sig. Du behöver göra detsamma när du har gjort bort dig. När du har misslyckats. När det inte blev så där spikrakt. Kanske beslut du tog. Dumhet, beslut får konsekvenser, ja. Men att hålla på och anklaga sig själv, det hjälper oss inte. Du behöver, jag tror att det finns någon här ikväll. Du behöver komma till ro med dig själv. Sluta fred med dig själv. Sluta upp att anklaga dig. Trassliga liv är inget problem för Jesus. Det brukar vara dem som han tar i sin tjänst. Läs Bibeln så ser du. Nästan ingen. Jag vet inte. Hittar du någon vars liv är spikrakt så kom och visa det för mig. Men jag tycker det är liv som går hit och det går dit. Och det är trassliga liv som Jesus tar i sin tjänst och använder. För det andra så behövde han försonas med andra. Han behövde förlåta dem som har gjort honom illa. Och jag vet att jag flera gånger har citerat ett citat. Att förlåta är att öppna dörren för att sätta fången fri. Och upptäcka att fången var du själv. Mm. Vem eller vilket sammanhang behöver du förlåta för att bli fri? För att sätta dig själv fri? Josef, han såldes av sina bröder för 2 årslöner. Han ger dem sed gratis och han ger dem dessutom 30 årslöner när de återvänder hem. Tugga på det en stund. Då har man förlåtit. För det tredje så behöver han försonas med omständigheterna. Det var en god vän som sa till mig så här, att det är inte det liv som kunde ha blivit som är mitt, utan det liv som blev. Ja, det är inte det liv som kunde ha blivit, utan det liv som blev. Att hela tiden mata sinnet med att tänk om det och det inte skulle ha hänt. Eller tänk om det skulle vara se och så, om livet skulle vara så. Det gör att vi inte kan leva fullt ut här och nu. Det gör att vi håller, liksom, vi fastnar, vi håller oss fast i det förflutna. Och Josefs liv, han blev ju inte alls som han hade tänkt sig. Men det här, när bröderna kastar honom i brunnen, så är det ju ingalunda så att Gud blir i panik där i himlen. Och tänker, oj, 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 nu gick min plan fullständigt om intet med Josef. Vad ska jag nu ta mig till? Nå, ingalunda. Därför att Gud är Herre över alla omständigheter. Och brödernas handling mot Josef, den var ond. Den kom inte ur Guds hand. Men Gud är suverän att krama ändå en välsignelse ur det här som bröderna gör mot honom. Första Moseboken 50, vers 20, så säger Josef: ni menade ont mot mig, men Gud menade något gott genom det för att bevara många människor vid liv. Jag har jobbat mycket med själavård, suttit och lyssnat på många, många människors livsöden. Har väl också ett eget öde, livsöde, ett eget liv som inte till alla delar blev vad jag hade tänkt heller. Men så många människor har kunnat konstatera att det där tuffa som man gick igenom en dag kunde bli någon annan till hjälp. Att Gud ändå kunde krama en välsignelse ur det och vända på det. Det finns en känd präst i Sverige, Stig Jonsson, som har varit i många kriser och stor olyckor. Och han brukar säga så här, att allt som sker kommer inte ur Guds hand. Men allt som sker vill Gud ta i sin hand. Alltså han vill komma in med sin stora, mäktiga hand och bara bära oss igenom. Och det sista, Josef behövde försonas med Gud. Låtsångarna kan komma upp här, förbereda sig. Men varför tillät Gud saker att hända? Var fanns Gud när Josef såldes till Egypten? Var fanns han när han kastades i brunnen? Och var fanns han när han kastades i fängelset? Varför grep Gud inte in? Jag är säker på att Josef ställer den här frågan många gånger. Varför Gud? Var Gud fanns du? Och han fick inte svar på alla sina varför. Men när jag läser den här berättelsen och hela berättelsen, så läser jag gång på gång de här orden: Herren var med Josef. Herren var med Josef. Herren var med Josef. Ibland i form av en osynlig ängel. Ibland i form av styrka, övernaturlig styrka att uthärda. Ibland i form av favör och framgång. Och ibland i form av frid mitt i stormen. Och när jag läser slutet av Josefs berättelse, så då ser jag en man som har lärt sig att förtrösta på Gud genom allt. Där lämnar vi Josef. Men om du vill ha fler, om du vill sitta ner och lyssna på fler life storyn, så kan du sätta dig ner med Bibeln och så lyssnar du på Josefs pappa, Jakob. Och så hör du honom berätta om det liv som blev mitt. Inte bara de där åren där han inte hade någon som helst aning om vad som hade hänt hans son Josef. Det är bara en liten, liten del av hans berättelse. Där finns så mycket annat. Ett liv som inte går spikrakt, utan som är mera som en trasslig härva. Och han hade kallelsen över sig att en dag bli stamfader till hela Israels folk. Att ditt liv är trassligt, att du inte vet hur du ska reda ut det, det är inget hinder. Den här kvällen så kan du få bara ge ditt trassel till Gud. Säg, kom Jesus, jag behöver dig. Jag behöver dig i mitt liv. Kom och hjälp mig. Gå med mig. Ibland behöver du och jag perspektiv, då vi blir väldigt upptagna med våra egna liv. Men vi behöver också hoppet som lyser fram ur andras berättelse. Vi öppnar upp förbetsplatserna ikväll också. Ta möjligheten att någon får be tillsammans med dig. Kanske känner du igen dig på något område. Kanske behöver du hjälp med att sluta upp att anklaga dig själv. Försonas med dig själv. Eller kanske behöver du bara be få hjälp att be för tuffa saker som du går igenom just nu. Att på något sätt ändå finna frid mitt i stormen eller i utmaningarna. Kanske behöver du kunna förlåta något sammanhang, någon människa, vad vet jag. Men ta möjligheten och låt någon få bära dig den här söndagskvällen.